Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Vi sätter igång direkt med en rolig nyhet. Denna vecka så nådde podden topp 10 i Spotifys fiktionslista, vilket är rekord för hur långt upp vi nått hittills och ett av de mål som satts upp som nu blivit förverkligat. Och om du tycker om Sömnlöspodden, rekommendera, dela och prata om den med vänner och släkt, så kanske vi kan nå ännu längre. Nu är vi inne på den absolut sista delen av en följetong som jag till en början trodde skulle bli 2 avsnitt. Men som för mig fick smeknamnet Historien som aldrig ville sluta. Har du inte lyssnat på de tidigare delarna så rekommenderar jag att gå tillbaka och göra det först. Det var ju ett tag sedan den senaste delen. Så jag kan ju i alla fall berätta att under avsnitt 3 så lämnades Fredde med ett fruktansvärt val. Rädda sin bäste vän Jeppe eller Gideon, den unga druiden. Vi skulle bara kampa några dagar i Dalarna. Ta det lugnt. Dricka lite bärs och bada. Den perfekta starten innan universitetslivet satt igång. För samtliga av oss. Jag och Jeppe pluggar bägge företagsekonomi. Amanda till förskolelärare. Och Micke, han pluggade till socionom. Det känns fortfarande helt obegripligt att han är borta. Och att vi hamnade i den här situationen. Så många scenarion snurrade i mitt huvud. Tänk om jag bara simmat över sjön, hämtat min telefon och ringt 112 när Gideon låg där avsvimmad. En ambulans skulle troligtvis varit på plats efter ett tag. Och han skulle ha fått den vård han behövde på sjukhuset. Eller så skulle vi bara kunna fortsätta därifrån när vi lämnat av Gideon i byn. Nej, det skulle ingen av oss ha gått med på. Under en korta tid vi lärde känna den försiktiga pojken, så insåg vi alla snabbt att det var omöjligt att inte känna en sorts medlidande för honom. Och själva mysteriet med byn där alla bar kåpor, det förde med sig en viss nyfikenhet som vi alla behövde utforska. Och framförallt se till att det var en trygg plats att lämna grabben på. Tänk om vi aldrig hade åkt hit från första början. Stannat i Stockholm. Vi skulle sitta i hans och Amandas lilla tvåa i Hässelby och ta en fika, sen grilla på uteplatsen. Nu stod jag istället i mitten av ett slagfält med ett livsavgörande beslut framför mig. Till min vänstra sida var Gideon. Fötterna vilandes i sjön. Sången hade gjort honom okontaktbar för omvärlden. Den långhåriga sirenen framför honom log med hela sitt ansikte och ögonen glödde av förväntan. Till min högra sida så hade en blond siren borrat in sina klor i Jeppes rygg. Han tittade på mig och jag såg hur hans läppar rörde sig. Utformade ett ord om och om igen. Jag riktade blicken mot druiderna som stod vid stranden. Höjde min arm, fick deras uppmärksamhet och pekade mot min vänstra sida. En skur av spjut forsade bara meter ifrån mig. Jag hade gjort vad jag kunnat för att hjälpa Gideon och rusade mot Jeppe. Min enda önskan var att han skulle klara sig och jag vrålade medan jag sprang. Både för att känna adrenalinet och för att skrämma sirenerna. Hon slutade sjunga och såg för några sekunder rädd ut och drog ur sina klor från Jeppes rygg av ren förvåning. När jag kastade mig emot henne visste jag att det var en satsning som mycket väl kunde kosta mig livet. Vattnet kändes precis lika kallt som den gången jag badat i isvak i skolan. Jag öppnade mina ögon i vattnet med rädsla för att ögonfransarna skulle frysa till is. Längst ner i sjön så fanns ett samhälle. Vackra torn, baracker, trädgårdar med alger, täckt av ett oförlåtande lager is. Det var en makalös syn, men samtidigt det sista jag ville utforska i denna stund. Sirenen lindade sin stjärtfena om min midja. Det kändes som en enorm hal ål som drog mig längre och längre ner mot vattnet, som blev kallare och kallare. Den våta mossan hade fallit ur mina öron, som jag på något sätt skulle kämpa mig upp mot ytan. Var ändå chanslös. Desperationen och överlevnadsinstinkten slog till. Jag skrek i det iskalla vattnet och bubblor flydde min mun. Försökte ta ett strypgrepp om sirenen. Men hon bara log och drog mig längre ner. Jag kunde se deras samhälle ännu klarare. De tjocka murarna. En ståtlig borggård. Och i mitten av denna låg en frusen massgrav av människor. Vissa förruttnade. Andra var skelett. Jag tänkte att antagligen var det där jag skulle hamna. Att jag bara hade sekunder innan mina lungor fullständigt skulle fyllas med vatten. Eller att jag skulle frysa ihjäl. När jag plötsligt hörde ett märkligt ljud som fick mig att tänka på när jag besökte Kolmårdens djurpark som barn. Hade jag börjat hallucinera? Det sista jag minns är att sirenen attackerades och att jag frigjordes från greppet. Jag kunde knappt se, men det såg ut som en stor fisk framför mig. Sen blev allt svart. Amanda och Vileda stod kvar på berget och bevittnade slagfältet. Hon var fortfarande utom sig av sorg och minnet av mycket som slets i stycken av de två fruktansvärda sjödemonerna satt fast i hennes näthinna.
Vad ska vi göra?
Sa hon bedjande till Vileda.
Vi väntar. Blodmånen är snart nere.
Men Gideon då? Och Jeppe? Och Fredde?
Mina bröder, min pappa och mina kusiner är också där nere. Vi kan inte rädda alla.
Finns det ingenting vi kan göra? Bara stå här som fån och vänta?
Hon kanske kan hjälpa.
Vileda tittade fokuserat upp mot stjärnorna.
Men Gertrud och Mäster Ask har sagt att jag aldrig får prata med henne igen. Att de kommer döda mig om jag gör det. Men som jag ser det så är hon vårt enda hopp. För saker och ting ser inte bra ut just nu.
Amanda tittade mot stranden och önskade att hon inte gjort det. En av sirenerna hade tryckt in sina naglar i Jeppes rygg. Gideon stod mitt i vattnet. Mellan dem var Fredde, som troligtvis var näst på tur.
Gör vad du behöver göra. Jag kommer beskydda dig mot Mäster Ask och Gertrud. Jag kanske inte är särskilt stor, men om de någonsin ger sig på dig så kommer jag sparka, bita och rivas till sista andetag, sa Amanda och tog hennes hand.
Jag tror dig,
sa Vileda med ett försiktigt leende.
Låt gå.
Hon tog ett djupt andetag, höll sin högra hand mot hjärtat och bara blundade. Några minuter hann gå, vilket kändes som en evighet på grund av händelseförloppet där nere. Fred hade störtat som en galning mot sirenen som höll tag i Jeppe. Han var nu nere i sjön.
Kom igen, Fred, simma upp,
sa Amanda tyst för sig själv. Gideon hade följt med Silverdamen ner i det iskalla vattnet. Hon hade undflytt en skur av spjut och kunde inte längre synas. Ingenting av detta såg vi leda. Hon fortsatte att blunda och höll sin hand mot hjärtat. Hennes ansikte avslappnat, fullt av inre frid, medan hon stod där.
Du kan sluta be eller vad du nu håller på med, Vileda, sa Amanda. Ingen kommer hjälpa oss. Det är kört, sa hon och suckade.
Vad pratar du om,
sa Vileda med ett leende. Amanda föll baklänges på ändan när en falk landade graciöst på Viledas axel. Hon viskade i dess öra och falken lyfte åter sina vingar för att sedan dyka hela vägen ner från berget. Amanda kravlade sig fram på alla fyra för att följa den ståtliga fågeln som snart skulle landa i vattnet. Innan den kastade sig ner hände någonting. Ett ljus omringade falken och en stjärtfena växte fram. Näbben försvann. Innan Amanda visste ordet av fanns det inte längre något spår av ett befjädrat djur. I vattnet hade precis en delfin plaskat i.
Vem? Va?
Flämtade Amanda.
Hon är med oss. Var inte orolig,
sa Vileda och såg lugn ut. Jag vaknade till igen, som från en feberdröm. Det sista jag minns var den uråldriga staden på botten av sjön. Den såg medeltida ut med vackra slott och borggården. Jag hade accepterat mitt öde innan någonting kom till min undsättning. Men var befann jag mig nu? Det första som blev klart för mig var att jag nu var inomhus. Jag låg på en köksbänk, men det var ganska mjukt. Linnelakan. Över mig var en filt som såg ut att vara köpt. Vems stuga var det här egentligen? Möblerna såg ut att vara hämtade från 50-talet. Det var charmigt och enkelt. Och till skillnad från hyttorna i druidernas by var det som att förflyttas till ett lyxhotell. Det hängde broderier på väggarna, en solnedgång, en röd stuga med vita knutar,
omgiven av en trädgård. Kanske var det platsen jag befann mig på nu. Och ett stort broderi på en siren.
Ja, den skrämde skiten ur mig också när jag vaknade,
sa Jeppe. Vi kramade om varandra och tårarna började rinna. Jag hade aldrig blivit så glad eller lättad att se någon annan i hela mitt liv. Var är vi? Frågade jag.
Ja du, det är en riktigt bra fråga. Jag vaknade på övervåningen, men det var ingen där heller.
Vi tittade oss runt. Solljuset utanför bländade våra ögon. Och några meter utanför sågs en omsorgsfullt skött trädgård. Några äppelträd och hallonbuskar. Min mage kurrade och jag ville bara springa ut dit och föräta mig på de stora äpplena. Tror du vi är i paradiset? Frågade Jeppe allvarligt.
Ja, skulle du se ut som en mumie då?
Tror nog dina sår skulle vara läkta om vi var uppe i himlen. Jeppe tittade ner på sin bara torso. Magen och ryggen var omlindad av bandage. Likaså händer och armar.
Den där sirenen spöade upp mig rätt bra, inte sant?
Det gjorde hon verkligen. Och du skrek som en liten spädgris hela tiden, sa jag och knuffade till honom vid sidan.
Ah, ta det lugnt! Och det gjorde jag inte alls det, sa Jeppe.
Vi båda skrattade och var just på väg att gå ut mot trädgården. När dörren öppnades. Där stod Amanda och en av kvinnorna från byn. Jag kände direkt igen henne, då jag tyckte hon var riktigt söt. Det var också en äldre kvinna med dem, som jag inte kände igen. Hela hennes kroppsvikt bars av en mäktig stav som var täljd i spiraler. Och på toppen av den stoltserade ett fågelhuvud. Jag var lite osäker på om det var en örn eller falk. Hon ingav respekt, men verkade godhjärtad. Amanda, som bar på en korg med grönsaker, tappade ner den på golvet när hon såg oss. Gurkor, tomater och salladshuden föll ner på golvet. Hon kastade sig i min och Jeppes famn. Han grinade illa men kramade tillbaka hårt.
Jag antar att ni har många frågor. Men först tänkte jag att vi skulle äta,
sa den äldre damen och log. Vi hjälptes alla åt att laga till salladen. Hackade grönsaker och la allting i en större porslinsmålad skål. Hon bjöd på hembakt bröd. Och det var så makalöst gott. Vi åt det inte fanns minsta salladsblad kvar på någon av tallrikarna. Ingen av oss hade sagt ett ord under lunchen. Eller var det middag? Jag hade helt tappat tidsbegreppet. Jag sträckte ner min hand instinktivt för att kolla vad klockan var med hjälp av min mobiltelefon. Men kom på att den fortfarande var vid stranden. Vi tackade damen för maten och hon log hjärtligt mot samtliga och ställde fram varsin kopp kaffe. Den senaste gången jag drack kaffe var ju på bensinstationen för några dagar sedan. Men oj vad jag saknat det.
Nu när vi alla är mätta och nöjda, kan det vara på plats att vi presenterar oss? Mitt namn är Embla. Det här är mitt barnbarn, Vileda. Och Amanda, vi är ju redan flyktigt bekanta,
sa Embla med ett leende. Jag och Jeppe presenterade oss. Sa du att Vileda är ditt barnbarn? Frågade jag nyfiket. Men varför
bor inte jag med de andra i byn? Låt oss säga att jag inte riktigt är välkommen där längre. Faktum är att en av de få dödsstraffen som lagstadgas i byn är just att kontakta mig.
Men vad hände då? Du måste ha gjort något riktigt knäppt.
sa Jeppe medan han tog en klunk kaffe och stirrade på den äldre damen.
Ja, jag får nog ta det hela från början. Ni förstår. Jag och Aske, fruktansvärt gamla. Jag kan faktiskt intyga att vi är äldst här i Norden. Då ingen av oss har föräldrar. Eller ja, det beror ju på hur man ser på saken.
Och berätta om det, farmor.
Jag älskar att höra om hur du och Mäster Ask blev till. Det var min favoritsaka när jag var liten.
Jag har saknat dig, Vileda, sa Embla och smekte hennes kind. Jo, för tusentals år sedan, innan höghus och städer, innan kungar och drottningar, så fanns här uppe i Norden bara natur. Jag var blott ett ungträd, en vacker alm.
Ursäkta, sa du precis att du var ett träd? Sa Jeppe och satte kaffet i halsen.
Låt henne fortsätta,
sa Amanda.
Ja, jag var en vacker alm. Troligtvis bara en 2-3 år med spröda löv som lekte i vinden under blåsiga dagar. Ja, jag minns det fortfarande. Hur ekorrar kröp upp på mig. Det kittlade så väldigt skönt. Nära mig stod en ask. Den var mer bastant och tålde vinterkylan. Jag kunde ju inte se den, men kände alltid dess närvaro. Och våra rötter var sammankopplade. Och den ingav en sån trygghet. En dag kom ett par märkliga varelser fram till mig. Jag var rädd. Mina löv skakade och jag undrade vad de ville. De hade redan varit hos asken och jag kände hur hans rötter var borta. Jag var ensam, men det skulle jag inte vara länge till. Mina långa, ståtliga grenar förvandlades. Blev mer korta och knubbiga och jag kunde röra dem med en hastighet som var helt otrolig. För första gången så öppnade jag mina nyskapade ögon och där stod han framför mig, Oden. Han hade gett mig ett namn, Embla, ett liv, ett uppdrag, jag och Ask, som också precis blivit en ung människa. Vi var urmodern och urfadern.
Ja, men vänta lite. Det var ju det asken kallade Amanda. Den nya urmodern. Eller något sånt. Men käften, sa jag och sparkade till Jeppes ben under bordet. Och förstod att det kunde vara ett känsligt ämne för Embla.
Jaså, det var dags för en ny allmoder. Ja, den här gången verkar han ha valt bättre än förra i alla fall.
Det kanske är oförskämt av mig att jag frågar och du behöver verkligen inte svara. Men vem var den förra allmoden? Frågade jag nyfiket.
Och jag tror ni redan har mött henne. Charmerande kvinna. Hon är känd i byn som Silverdamen.
Men det skulle vara omöjligt, sa Amanda.
En förälskelse kan förpesta förståndet, kära du. Jag älskade Ask. I mer än 1000 år brann vår kärlek. Vi fick totalt 174 barn tillsammans. Många av dem lämnade byn för att ge sig söderut eller norr. Leta sig vidare till större bebyggelser. Troligtvis är ni alla mina barns 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 barn. Eller något åt det hållet. Och jag ser vad du tänker, Jeppe. Och Jag tycker det är lättare att bli kallad farmor och mormor än att bli kallad gammel farmor. Jag blir så ledsen av att höra det och känner mig uråldrig, vilket jag i och för sig är, sa Embla och skrockade. Men för 200 år sedan märkte jag att någonting förändrats mellan mig och Ask. Vi brukade sitta uppe om nätterna och prata, förvandla oss till renar och springa fritt genom skogen.
Vänta lite, var det du som räddade mig?
Är du magisk? Sa jag chockat och förstod hur dumt det lät med tanke på vad hon redan berättat.
Ja, det var jag som räddade dig. Och de magiska krafterna har Oden skänkt mig.
Att förvandla sig till djur har alltid varit lite av min specialitet. Ask var inte lika skicklig på det och behövde alltid min hjälp. Hans styrka har alltid varit läkekonst. Jag är därför tacksam att Amanda var här för att hjälpa mig att linda om och ta hand om era sår, pojkar. Tillbaka till historien. Året var 1822. Min misstänksamhet gentemot Ask hade ökat. Och en dag följde jag efter min man, som jag älskat i en evighet. Delat mina rötter med. Byggt upp en hel by tillsammans med. Och på andra sidan av sjön så simmade han runt i vattnet och hade någon i armarna som inte var jag. Mina ögon brann av ilska och när jag såg stjärtfenan sticka upp från sirenen vände jag allt mitt hat mot henne vid det tillfället. Jag satte en förbannelse över sjön, mer specifikt deras samhälle. Varje blodmåne fryser sirenernas by till is och de tvingas upp till jordytan. Jag bad sirenen som låg i min älskades armar att minnas vems fel det var och att förbannelsen bara kunde brytas av en person. Ask, om han frivilligt låter sitt huvud falla till botten av sjön genom halshuggning. Så bryts förbannelsen.
Embla gick fram till diskhon och började diska kaffekoppar och tallrikar. Hon tittade länge på vattnet som föste ut ur kranen.
Han sa att jag lagt denna förbannelse på grund av barnslig avundsjuka gentemot sirenernas skönhet och blev därför bannlyst.
Finns det något vi kan göra för att bryta förbannelsen?
Frågade Amanda.
Nej. Att övertala den gubben att göra en sån uppoffring. Att erkänna att han gjort fel. Ja, lycka till med det, säger jag.
Sa Embla och snöt sig sin näsduk.
Men om vi lyckas övertala de andra i byn?
Undrade Amanda.
Ja. Och finns det en minimal chans. Men jag tror du underskattar den lojalitet de känner gentemot Ask.
Jag tittade mot Amanda. Hennes blick var så beslutsam. Hon ville stanna och hjälpa vid Leda och Embla. Jag önskade att jag hade känt samma sak vid det här tillfället. Men jag var bara så trött och rädd för mitt eget liv. Och allt jag ville göra vid denna tidpunkt var att komma hem, sova i min egen säng, komma tillbaka till mitt vanliga liv. Jeppe verkade känna likadant.
Jag ser att ni inte har Amandas glöd att förändra saker och ting här i era ögon. Ni har upplevt ett krig som ni inte hade att göra med.
Hur gick det för Gideon? Är han också här? Frågade jag när tankarna åter föll tillbaka på slagfältet.
Han klarade sig inte. Jag
vill inte gå in på för mycket detaljer när det gäller det. Låt oss bara säga att Silverdamen fick honom.
Det blev åter tyst i köket. Ingen av oss visste vad vi skulle säga. Och vi satt där och mindes den oskyldige pojken som bara ville hjälpa oss.
För Gideon kommer jag stanna här,
sa Amanda med tårar i ögonen.
Jag med,
sa Jeppe tvekandes.
Det gör du inte,
svarade Embla snabbt. Det finns inte rum för er pojkar. Dessutom så är er stridslust borta. Ni ska få komma hem. Jag har en granne som bor en bit bort härifrån. Han har en bil. Hon gick fram till en byrålåda och öppnade den sakta. Inuti låg en gammal Nokia 3310. Den såg nästan oanvänd ut. Bredvid låg en laddare samt en lapp med två telefonnummer på. Med rubrikerna Mitt nummer och Grannen.
Vi kan fortfarande hålla kontakt via den här mackapären.
Jag förstår den inte riktigt. Jag köpte den för 5 år sedan eller så. Kanske är det mer när jag tänker efter. Men jag kan i alla fall ringa grannen med den. Senare, samma dag, så fick jag och Jeppe skjuts till sjön där vi träffat Gideon. Och när vi tackat Emblas granne för skjutsen och kramat om Amanda och Vileda så möttes vi av lånebilen som fortfarande stod där. Mickes skjorta som låg på stranden med våra kläder. Det var med en lättnad som jag och Jeppe körde därifrån. Vi höll kontakten med Amanda och vi ledde via telefon. Och vi ringde varje dag. Vi undrade när hon skulle komma tillbaka, hur saker och ting gick. Hon berättade att hon inte kände sig redo att återvända än och att de redan hade övertygat 4 av druiderna men gjort resten av dem fientliga och att det var farligt att gå dit. 2 månader passerade utan att vi hörde någonting ifrån dem. När Amanda till slut ringde och sa:
jag är redo att komma tillbaka till Stockholm nu.
Va? Men hur? Sa jag chockat.
Skuldkänslor. Gideons död tog hårdare än vad vi trott på Ask. Och när sneglingar började komma från de andra druiderna i byn så blev skammen större och hans huvud tyngre. Han bad till slut Wilfred följa med honom ner till vattnet med en yxa för att offra sitt liv. Att ge sitt huvud till Silverdamen dagen innan blodmånen. Vileda kommer stanna och bygga upp byn. Jag har redan lärt henne lite ny teknik som hon kommer lära vidare. Men för mig är det till slut dags att komma hem.
Det var Det som döljer sig under sjön. Och oj, vilken resa det har varit att skriva den här berättelsen. Särskilt sista avsnittet som dröjde. Dels på grund av sjukdom och dels för att den var så fruktansvärt svår att avsluta. Det skulle egentligen kunna ha blivit en hel bok. Men jag förstår också att alla kanske inte är lika intresserade av fantasyhistorier. Och kanske mer vill ha någonting åt creepy-hållet. Det är lite mer obehagliga. Någonting man kan relatera till. Och nästa vecka är det ju dags för Halloween. Och då passar det ju utmärkt för just en sån historia. Har du skrivit en skräckis som du skulle vilja få uppläst?
Kanske någonting oförklarligt som hänt dig personligen. Eller en gripande historia tagen från fantasins värld. Maila då in till somlospodden@gmail.com. Det går bra att vara anonym. Sömnlöspodden är skriven, redigerad och dramatiserad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.